En podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkommen till Jämställdhetspodden.
Hej och välkomna tillbaka. Idag ska vi prata om ett väldigt viktigt ämne. Vi ska prata om det utbredda våldet mot kvinnor och vilka konsekvenser det får. Lisa, du heter egentligen något annat. Du lever idag som gömd. Varmt välkommen hit till den här podden.
Tack så mycket.
Vi kommer prata om hur din resa har varit, varför du är med i den här podden, vad du hoppas på för framtiden när det kommer till frågan om att kunna lämna våldet. Men den första frågan som vi brukar ställa i den här podden handlar ju då om vad jämställdhet är. Hur definierar du jämställdhet och finns det något särskilt perspektiv som tycker det är viktigt att vi har med när vi pratar om feminism och jämställdhet?
Jo, det är så här att jämställdhet borde vara att kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter. Och något särskilt perspektiv kan vara att, vad ska man säga då? Som exempel då är så här, till exempel när du behandlas för olika sjukdomar så är man mycket duktigare oftast på män. Och det är jättetråkigt, men det är sant. Det är när det är medicin och dosering och sådana saker. Men sen är det också hur du behandlas i samhället som kvinna är också olika. Så att jag önskar att det var liksom mer jämställt överhuvudtaget för oss kvinnor och män.
Mm. Det skriver jag också under på, helt och klart. Och du är med här för att prata lite grann om hur det är att leva som gömd inom citationstecken. Vad betyder det? Och vad innebär det?
Ja, det finns ju, jag har ju skyddad folkbokföring då. Och det betyder att man är folkbokförd i en kommun men bor i en annan. Och vad det betyder att vara gömd? Det finns olika sätt att vara gömd då. Dels är det de som har skyddat helt och hållet. Och då har de fått byta identitet och allting. Men det är oftast om man har varit tungt kriminell. Det är ytterst få som behöver skydd som är kvinnor. Som får det, som faktiskt skulle behöva det. Så kan de ju slippa att bli mördade. Men sen finns det också att man har skyddat bara så att det inte finns. Du kan få några uppgifter via folkbokföringen eller någonting sånt där. Dora, så att det är olika. Mitt är ju att mitt personnummer och mina barns personnummer skyddas.
Just det. Och du har tackat ja till att medverka i den här podden och vi är väldigt tacksamma för det. Men hur kom det sig att du ville berätta om din verklighet och om hur det är att leva som gömd idag?
Nej, det är för att jag har ju kontakt med väldigt mycket kvinnor. Och det är bland annat genom den här organisationen Gömda. Men också genom att jag träffar ganska mycket kvinnor i det jag gör då. Och då är det väldigt viktigt att det kommer ut på något sätt. Även om man helst inte vill synas så måste man ju komma som en röst i alla fall och kunna berätta vad det är som händer och hur det är för kvinnor som flyr idag.
Skulle du vilja berätta lite grann om din upplevelse? Alltså, du har ju lämnat en relation och har hamnat där du är idag. Vad var det som hände? Alltså, hur kommer det sig att du lämnade och kommer det sig att du tvingades leva som gömd?
Ja, nu är det ju så här att den här gången var jag medveten om att jag måste därifrån. För det gällde liv eller död. Och frågan är bara hur jag skulle bära mig åt. Vi hade ju 3 barn och hur jag skulle komma ur det här. Och på något sätt så lyckades polisen hjälpa mig. Och det här är ju helt fantastiskt. Det var en kvinnlig polis som vänder sig om mot mig. För det här är en händelse där den här mannen agerar ut mot en främmande människa. Då vi är på ett hotell. Och personalen har bestämt sig för att larma polisen. Och som tur är så har jag pratat med personalen tidigare och berättat att jag måste försöka hitta ett utrymme och fly. Och så de vet om det. Och jag känner så här att ju fler, egentligen ska man ju tvärt emot vad många tror, berätta för så många som möjligt vad det är som håller på att hända. För det vågar man ju inte i normala fall, men det var en sån fara. Och då vänder sig den här kvinnliga polisen om och säger att jag har fått höra av personalen att ni vill ifrån den här mannen. Ja, säger jag så här. Och jag vet inte hur vi ska bära oss åt. Kan du berätta lite grann? Och när jag börjar berätta, då säger hon att jag tar upp det här som en anmälan. Och det är det som har räddat oss.
Vill du berätta lite grann om det som hände? Alltså, vad var våldet för någonting och hur illa blev det?
Först var han ju precis som den här typen är, väldigt kärleksfull, otroligt bra i många situationer. Och det här var ju ändå en man som var bildad. Och det här, vad ska man säga, han var fantastisk. Och det var säkert första året var han fin. Lite svartsjuka fanns det med. Och jag tänkte ofta så här, men han som är så stor, vad ska han vara svartsjuk över? Vad finns det här liksom att hämta? Så jag tyckte nästan det var lite roligt så där. Och jag sa ju till honom också att jag tyckte det var ett litet skämt så här. Och jag sa att jag överhuvudtaget inte uppskattar män som är svartsjuka, för jag tycker det är liksom, det är ingen bra grej helt enkelt. Och så var det bara någon sån här liten incident att vi särde på oss i ett centrum och sen så skulle vi ses 5 minuter senare. Och jag hittade inte tillbaka för det var ett ganska stort centrum. Och sen var han helt upprörd över vad jag hade kunnat ta vägen. Och jag tyckte det var lite så här skrattretande, för det här är bara ett centrum. Vem som helst kan gå vilse, det är väl inget konstigt sådär. Och det borde jag ha tagit som en varningssignal. I och med att reaktionen var så omedelbar. Inte aggressiv, men väldigt mycket frågor. Nästan ett litet polisförhör där i. Och det finns såna här signaler som inte jag visste om då. Liksom, men som man kan vara lite observant över. Vad hände sen då? Sen var det ju så att det bara smög fram små, små detaljer. Och en av sakerna är så här att han började visa tendenser till att han ville bestämma. Och det var liksom över de mest konstigaste sakerna som jag inte riktigt förstod. Och då fick man höra det här, ja men nu är det att jag har bestämt det här. Jaha, men ska vi inte komma överens om det här, för att jag vill verkligen inte åka dit ut eller vad det var för någonting sånt där. Och då skulle vi följa med för att han hade bestämt. Och dessutom var ju flera stycken, så det blev så knasigt och konstigt. Och många saker som han gjorde blev ju motsägelsefullt. Men sen, i början kunde han ju diskutera, men sen blev det här liksom mer och mer aggressivt när man inte ville göra som han ville. Och till slut blev det så att det kunde reageras på brödsmulor på bordet. Så kunde han bli väldigt, väldigt arg om det fanns där, även fast man höll på att äta. Så att det blev många såna här små saker som blev stora. Så att vi föredrog att vara uppe olika tider med honom. För att om man gick upp tidigare än honom, då fick man en liten stund för sig själv. Men då kunde han bli väldigt arg att man gick upp för honom. Han kunde bli arg om jag somnade i bilen när han körde. Och för då, ja, på något sätt, ja, är du inte med här nu? Och så där, det blev väldigt så här aggressivt. Och om jag somnade framför tvn, det var ju nästan en katastrof. Så det måste man akta sig för. För vi skulle se på det här tillsammans. Och så var det kanske ett program som man själv inte var särskilt intresserad av. Men det var ju viktigt att han bestämde. Mm. Ja, så det var mycket såna här saker som gick liksom överstyr. Och till slut så blev det ju våld i det här också. Jag försöker knuffa ner mig för stentrappor som är ett exempel. Drog mig i håret, tog strypgrepp på min dotter. Låste ute mig när han var våldsam mot min dotter och sådana saker. Så att jag kände att det här måste jag fly ifrån. Liksom. Mm. Och det var det här skulle bestämma när vi fick göra olika saker. Fler och fler vänner kunde inte umgås med oss eftersom han hade bestämt att de inte dög. Mm. Och så vidare. Så att det här vanliga, att man blir väldigt isolerad.
Hur mådde du i det här?
Jag blev oerhört stressad. Och det var stressigt för att jag hade ett jobb också som krävde min tid. Och det var väldigt mycket aggressioner omkring mitt jobb liksom. Vad är det som är så viktigt med det här? Och så där då. Och det jag inte tänkte på, det var att han slutade jobba. Ja, för att han hade fullt upp med familjen. Fast det var egentligen inte så, men det blev ju så. Så det var väldigt, väldigt jobbigt.
Mm. Och vad hände efter den här polisen, den kvinnliga polisen som du träffade?
Då frågade de om de fick behålla honom. För han satt ju i bilen då, angående det här som han hade pysslat med på hotellet. Och då sa jag ja. Och då tog de honom 24 timmar som de har rätt att hålla då. Eller 36 timmar, jag kommer inte ihåg vilket. Och då fick vi hjälp att flytta till en vän. Men sen så ringer Polisen har ju ringt socialen och sånt då. Så att då ringer socialjouren och berättar att vi kan minsann inte bo där vi är.
Mm.
Och då förstod jag inte det. De hade ju naturligtvis rätt. Så att vi fick flyttas till ett skyddat boende. Men då förstod jag inte det alls varför vi skulle hamna där. Men så småningom när de började fråga mig saker. Och de förklarade hur det låg till. Och så sen är aldrig, han kommer aldrig bete sig så. De hade så rätt.
Vad var det för någonting då?
Det var att på det här skyddande boendet. Det var ju, de ställde krav på oss. Och det är ju bra i och för sig. Men samtidigt som det blir lite konstigt så där att. De ville att vi skulle komma upp på morgnarna och det förstår jag. Men vi är ju morgonpigga så de var väldigt förvånade att vi var uppe. Så där. Men de är vana vid att människor är så traumatiserade så de kommer inte upp, de kommer inte kunna göra någonting.
Mm.
Och det första som händer en liksom, förutom att man äter frukost och blir introducerad och sådär, så är det ju att man får träffa en psykolog helt enkelt.
Mm.
Och hon började ställa en massa frågor. Och när hon ställde de här frågorna så tyckte jag det var konstigt att hon frågade dem.
Vad var det för fråga?
Hon frågade ganska rakt ut saker då. Hon frågade om han hade slagit mig med handen, om han hade dragit mig i håret, om jag hade blivit knuffad någon gång, om han hade haft sönder saker för mig. Massa sådana här detaljer.
Mm.
Och många saker, man är ju så van, det är ju en vardagsgrej, för det är någonting som byggs upp liksom. Och frågade om han gjorde särskilda miner framför ditt ansikte för att vara aggressiv. Sådana här saker som man inte tänker på kan vara fel. Så var det ju liksom, det fanns så oerhört mycket som stämde. Och då mäter de, det är 100 frågor som de ställde. Så det tog ju 3 dagar att ställa dem för att det liksom krävs ju att man har en stund och sådär då. Och då när hon visade mig det här diagrammet hur det såg ut och faran. Då började jag förstå liksom att vi är utsatta. För det förstod inte jag då. Jag kände bara att jag var så stressad av honom. Så jag orkade inte med honom. Och framförallt jag måste skydda min dotter. För han var väldigt aggressiv mot henne. Och hon, för mig var hon oerhört viktig. Medan för honom så var det så här. Så sa han ju många gånger. Bara hon inte fanns så skulle vi få det mycket bättre.
Mm.
Ja. Och det tokiga är det att han trodde verkligen att jag skulle kunna. Tänka mig att han var före allt. För det är ju så att de vill ju alltid att de är före allt.
Mm.
Och så. Och han ställde såna här konstiga frågor som om vi håller på och drunknar vid en båt liksom, då skulle jag försöka rädda dig först, sa han till mig. Och då sa jag, skulle inte du försöka rädda dina söner före?
Mm.
Och då sa jag, nej, för du är viktigast för mig. Och då sa jag, jag är ledsen grabben, men mina barn är långt viktigare än dig. Och det var ju väldigt, alltså det var ju oförlåtligt. Men det är ju så jag känner.
Mm.
Och sådär. Så att det var ju en ständig konflikt om att jag hade svarat så också.
Just det.
Ja. Ja. För det var ju ett misstag. Men jag tog aldrig tillbaka det faktiskt. Men det var ju väldigt mycket ilska kring sådana saker.
Mm. Men så du förstod då att det var en otroligt mycket mer allvarlig situation än vad du hade förstått?
Ja. Och när jag bodde på det här hemmet då hade jag ju fortfarande kontakt med honom första veckan tror jag var. Och det var inte att jag ringde upp honom, han ringde ju mig hela tiden så fort han hade blivit utsläppt. Och då så sa de till mig att jag kan inte förbjuda dig men du borde inte ha kontakt med honom. Mm. Och då svarar jag precis som alla andra kvinnor gör. Och de säger så här att jag måste höra hur arg han är på rösten för att veta vad jag har honom. Och det är ju verkligen ett tecken på att man är riktigt rädd för man ska inte ha kontakt med dem där överhuvudtaget.
Nej.
Så sen när jag förstod liksom, och jag fick se det här svaret, liksom, hur illa vi låg till egentligen, så förstod jag att jag måste ju klippa allt.
Mm. Och vad hände då när du, och liksom, vart gick du vidare därifrån?
Jag gick vidare, jag kan tala om vad han gick vidare. Han ringde varenda vän han kunde komma på. Och framförallt kvinnliga, han ringde inte en enda manlig vän naturligtvis. Och drog en sån vals till dem.
Okay.
Och det var ju så synd om honom. Han till och med, en gick han ju hem till och grät. Och satt och så det skvalade.
Mm.
Ja, och allt var ett missförstånd och så vidare. Och han ringde till de andra och ville övertala dem att de skulle ringa mig. Så att det hemska var att när jag väl kom ut och vågade ta kontakt med någon av mina vänner. För att jag liksom gjorde ju inte det. Jag gjorde precis som de sa till mig. Och sen så svarade jag på något samtal då. Och då ringde de och bara, åh vi har försökt få tag i dig för det är ju så synd om.
Mm.
Och han har gråtit så mycket och undrar vad det har tagit vägen och det är missförstånd. Ja, det var så hemskt och jag blev så rädd, för det visade att han hade avsett till så många vänner till mig. Och det är så fruktansvärt liksom. Så att det blev ju sen att jag inte vågade höra av mig till de allra flesta överhuvudtaget. Och det finns vänner som jag inte hör av mig till än idag. Mm. Och det är ju inte för att jag vill vara dum mot dem, men det är också att om de råkar träffa honom så ska inte de behöva se ut som de är besvärade, för att då är han på dem mer.
Just det.
Och så.
Just det. Men du lyckades du hålla dig borta?
Ja.
Ja. Och för vad tog du väg, alltså vad hände mer rent fysiskt efter att ni hade varit på det här skyddade boendet?
Ja, det är ju så här då. Alla är ju inte så självgående som vi var trots allt liksom. Det hemska var att jag fick ju cancer i den här situationen och vi fick inte stanna kvar. Därför att jag hade ordnat ett boende om ett halvår. Men vi fick ändå inte stanna kvar på boendet och det var ju fruktansvärt. Samtidigt som skattemyndigheten släppte våran adress och allting där vi skulle gömma oss. Okay. Och det var helt fruktansvärt. Alltså då visste inte jag var vi skulle ta vägen. Så jag och barnen åkte utomlands.
Okay.
En kortare tid. Och sen så är det så att deras skola blev ju förstört. Så att mina barn har alltså fått gå om.
Mm.
Och det har ju gjort dem väldigt förtvivlade. För att dels var de väldigt duktiga i skolan. Men att behöva gå om är liksom ännu hemskare. För alla barn. Plus att de var ju tvungna att byta skola. Så att det, ja.
Och sen det här har hänt. Då har du behövt liksom flytta runt? Och hur har ni hanterat situationen?
Vi har ju flyttat runt. Mm. Och det är ju, dels är det för att det här när Skatteverket släppte.
Mm.
Då var vi ju tvungna att flytta.
Mm.
Och sen så hade jag tack och lov inte överhuvudtaget sett. Jag hade sett till senare då, jag lärde mig en läxa av dem, att ingen får veta var vi egentligen bor, så att där jag bor idag så vet ju de inte mitt riktiga namn och så. Och det har jag myndigheternas godkännande och så.
Mm.
Så att, och även bostadsrättsföreningen och så, det finns bara en person som är införstådd hur det egentligen ligger till, vet inte mitt riktiga namn, men i alla fall allt det där. För att det inte ska upprepas det här som hände oss. För att det var en ren katastrof och det är trygghet för mina barn, för min dotter och allting.
Mm.
Och för dem var det fruktansvärt att behöva byta skola, att vara rädd vad det än var frågan om. Så i början då skjutsade jag till tre olika skolor, du kan ju tänka dig hur det var.
Mm. Jag har många frågor här tänker jag, men hur blir din vardag? Eller hur blev din vardag efter det? Hur annorlunda och kunde du på något sätt leva som vanligt? Eller? Ja.
Jag kunde inte ta mig till mitt jobb till exempel. Och vi hade många samtal innan jag överhuvudtaget kunde jobba. Mm. Och så. Därför att dels fick jag ju cancer också under den här perioden. Vilket tack och lov var tidigt upptäckt.
Mm.
Men bara det är ju rätt tufft när man är tvungen att hålla sig borta och sådana här saker. En bra arbetsgivare hade jag just den perioden. Men jag var ju tvungen att byta jobb. Det var ju bara så. Och jag blev inte trygg förrän jag fick byta jobb. För han skickade blommor till mitt jobb och sådana här saker. Det vet bara för att se om det var någon som svarade.
Och hur har dina barn mått och hur har de... Ja, hur har den omställningen varit för dem?
Ja, det har ju varit, vad ska man säga, min dotter betalade priset väldigt, väldigt högt i början. Det var verkligen, på henne märktes det hur mycket som helst. Hon hade ju torgskräck, alla de här jobbiga sakerna. Så hennes räddning var ju faktiskt att det blev covid och att man inte behövde gå till skolan, för hon klarade alldeles utmärkt när man var tvungen att göra hemifrån skolarbete. För då lyckades hon göra det här högpresterande och allting. För då slapp hon vara rädd i skolan. Mm. Även fast hon hade bytt skola och allt det där. Så liksom när hon ändå var tvungen till slut att åka själv så var hon jätterädd. Och då var det så bra att nu kunde vi stanna hemma och göra det här.
Mm.
Och för de yngre var det ju liksom svårare. För de har ju bytt skolor flera gånger för säkerhets skull. Och det var väldigt svårt för min yngsta att förstå att man kan inte lämna ut adressen och sådana saker.
Mm.
Och att de var ledsna att de inte kan vara med på skolfotografier, massa sådana här saker som liksom andra barn kan.
Ja.
Och att det är svårt att, ja, om man ska vara med i fotboll och sånt där så kan du inte vara med på fotograferingar eller någonting sånt där. Andra får inte ta bilder på dig och så vidare.
Mm.
Och så måste du ha fel namn och det är inte så roligt alltid för man vill ju ha sitt riktiga namn och så. Så det är jobbigt.
Ja, jag förstår verkligen det.
Mm.
Hur rädd är du nu? Och i vilka situationer blir du rädd?
Vad ska man säga? Det är ju oftast när... jag är inte så rädd när vi är mycket människor. För det känns bra. Liksom. Jag märker ju att folk i största allmänhet är väldigt bra. För han var ju aggressiv när vi... levde ihop och när vi var ute så kunde han ju vara väldigt aggressiv och då fanns det människor som faktiskt sa ifrån. Så jag räknar ju med liksom att det finns människor runt omkring mig, andra saker också som skyddar mig naturligtvis. Och jag tycker att jag är väldigt bra på att vara uppmärksam och sådär. Oftast åker jag ju bil bara för liksom det här skyddet och så. Och sen skolorna är underrättade så att de liksom vet precis hur de ska agera och ja, hur de ska vara och så.
Du nämnde tidigare att det kunde vara problematiskt när man till exempel skulle till sjukvården.
Ja.
Vad är det för typ av situationer som vi som inte vet det här? Vad är det för situationer som du behöver ha koll på?
Ja, det är det här att om den här personen får reda på, till exempel jag hade ju cancer. Och det är inte så svårt att räkna ut var man kan bli botad det någonstans i landet. Ja, och han var ju expert på att ringa runt och påstå att han var olika personer. Från myndighetsperson till vad som helst. Ja. Så att det var också min jättestora rädsla att någon skulle säga mitt namn eller någonting sånt. Så att i stora sjukhus som i till exempel Göteborg eller Umeå eller Uppsala och sånt där är de förberedda. De är vana vid att det finns människor som av olika anledningar inte kan uppge sitt riktiga namn. Och de frågas fort de ser att man inte kan slå på personnumret. Så förstår de att det är någonting och då frågar de ju, du har skyddad, är det något särskilt namn de kan kalla dig för eller ja, och så. Men så är det inte små orter. Det är lätt att bli avslöjad i små orter, både i skolor och på sjukhus och andra ställen där man är.
Informationen är bristfällig i vissa delar av landet. Ja. Du sa också att ja, men det här med att till exempel ringa till... hur ska man få hjälp att ringa någonstans och du ska stå i en telefonkö?
Och det är ju det här att du måste ta kontakt med så många olika myndigheter när det har hänt som du själv ska kunna prata med. Och det är att när man är så, vad ska man säga, man är sönderstressad på den här personen som hela tiden har bråkat och framförallt han gör ju som många andra gjorde då, alltså för jag har ju förstått, man tror ju att man är ensam om det här, men det här är ju någonting som de här kvinnorna som blir utsatta har vi gemensamt. Till exempel när det börjar bråkas, det är gärna på kvällen eller någonting, man vill ha lugn och ro, då ska det dras igång helst hela natten så att man inte får sova. För det är, jag vet inte varför det är så, men det är jättevanligt. Och då är man ju så sönderstressad av allt det här. Och då ska man helt plötsligt vara en person som ska kunna klara av en massa saker som kan vara svårt för vem som helst. Mm. Och då är det ju alla myndigheter och alla skolor som du ska liksom kunna byta till. Och hitta en bra skola till dina barn. Och du ska liksom hitta rätt person du ska prata med. Och sen så är det om du till exempel måste ha kontakt med Försäkringskassan. Om du ska ha kontakt med A-kassa eller om du ska arbetsförmedling, vad det än är. De har ju faktiskt särskilda nummer, vissa av dem, för skydd, de som har skyddad. Men du får inte reda på det hur lätt som helst. Så att det krävs lite finurlighet för att få reda på de nummerna och få tag i rätt person.
Det är väldigt mycket upp till individen att klara av det här.
Ja.
Vi ska komma tillbaka till lite mer så här, vad borde samhället göra annorlunda och så.
Mm.
Men jag tänker att gömda kvinnor som ju är en Instagram-grupp som jag har sett.
Ja.
En rörelse som ju verkligen är viktiga för att lyfta de här frågorna.
Mm.
Varför finns den gruppen, eller den rörelsen? Och vad gör ni? Liksom,
egentligen önskar man att den inte fanns. Men det är ju så oerhört många kvinnor, man tror ju inte det, men det är oerhört många kvinnor som råkar väldigt, väldigt illa ut. Och det som man önskar är så här, att det faktiskt skulle finnas under lektionstid. Där man kunde få lära sig hur saker och ting ska vara i en relation kanske, men också hur, vad som är okej och vad som inte är okej. Och det gäller ju för pojkar också, att när man har en partner, vad den egentligen får göra och inte göra. Och det skulle vara väldigt viktigt att få veta. För det här, många tror ju att det här handlar om utländska män. Det blir jag alltid tillfrågad av både polisen och socialen. När man, ja, men han är utländsk. Nej, han var så svensk som man kan vara. Mm. Liksom. Och det är också väldigt viktigt att veta att det här kan vara vem som helst. Och gärna någon som sitter i lite högre position också. Liksom. Så att det behöver inte bara vara någon som känner sig väldigt liten för att den är nedtryckt i samhället. Det är den själv som har en låg självkänsla eller någon annan sak. Eller som i mitt fall tror jag faktiskt att det är en störning också som inte går att göra någonting åt.
Mm. Och jag tänker, det finns ju statistik på det här. Det är fler och fler som lever med skyddad identitet. Och framförallt är det ju kvinnor. Det är ju en växande grupp och barn som det sägas. De som kontaktar gömda kvinnor, vad är det man behöver hjälp med? Vad är det för frågor ni får? Vad är det för typ av stöd som ni brukar ge?
Ja, det första som händer, det är oftast en kvinna som är i en katastrof och är utsatt som hör av sig, tycker jag väldigt, väldigt mycket. Sen är det kvinnor som har lyckats gömma sig på olika sätt och vis, men ändå katastrofen är ju i hela kroppen och i hela själen, och det som har hänt liksom är igång. Och sen är det de här kvinnorna som är tvungna, och det är det värsta av allt tycker jag, det är när man är tvungen att man har förhoppningsvis fått vårdnaden, men det är det här umgänget. Och det har ju vad är det, januari 2025 så träder en ny lag där man skulle ta bort just det här då. Men tyvärr har vi inte sett någonting av det.
Umgängesrätt för andra föräldrar.
Ja, precis. Ja. Och det borde verkligen upphöra i den stunden den här mannen sitter häktad. Eller den här kvinnan har lyckats fly från den här situationen. För att det är helt vansinnigt.
För det innebär då, antar jag, att det är helt omöjligt att gömma sig egentligen. Alltså.
Ja, det blir ju det. Eftersom du på något sätt ska ändå få fram en familjemedlem som oftast inte alls, som är så traumatiserad precis som mamman, ska behöva umgås med pappa bara för att de har tvång. Och nu helt plötsligt ska pappa vara jättegullig och jättetrevlig och spela det här skådespeleriet som tillkommer. Oftast de här männen är ju mer intresserade av att förgöra kvinnan. Intresset för barnen brukar ju faktiskt vara noll. Ofta. Mm. För att de är så upptagna med att den här personen har lämnat. Och då har man inte den här kontrollen som har varit så viktig.
Mm. Och vad kan man stötta med då? Eller varför är ni så viktiga som rörelse för att hjälpa de här kvinnorna?
Nej, men det är ju, vi måste ju få politiker och andra att lyssna. Mm. För att det här är ju så, det är ju livsfarligt för kvinnan och det är livsfarligt för barnen. Mm. Och då säger de, ja men umgänge med en socialsekreterare. Det hjälper ju inte, för att ofta så är det till slut och så ska de träffa den här pappan då i det här fallet ensam, de här barnen. Och de ska behöva ta hela det här tyngden som finns, som vuxna åtminstone har lite verktyg, ska det här barnet behöva bära. Det är all ondska och ilska som pappan har, som han förmedlar till barnet, för det kan han ju aldrig hålla borta. Och sen så ska det komma fram till mamma då. Och barn vill ju oftast inte berätta för mamma hur hemskt de här hemska sakerna, men det kommer ju fram en del. Och så ska det behöva bollas emellan. Aldrig bra.
Nej, precis. Vilka särskilda svårigheter finns det då när man lever som gömd?
Om vi tar ur barnens perspektiv så är det, dels är det svårt att byta skola, vilket de är tvungna att göra. Sen så är det så här att man är tvungen att ha falskt namn. Och hur kul är det när man börjar i en klass som ny? Så ska du också ange fel namn och du ska liksom leva under någon annans namn. Och som jag berättade tidigare då för dig, det här med att man inte kan vara med på skolfotograferingar. Det är alltid risk när ni ska på utflykt och sådana saker. Liksom. Man känner sig oskyddad som barn. Mm. Och sen är det det här med, hur ska jag säga då? Det här arbete och ekonomi. Alltså de problemen är ju så stora eftersom man oftast har svårt för att kunna söka jobb. Det är många som inte vill anställa någon där inte det riktiga namnet kan förekomma. Eller man inte liksom riktigt förstår sig på det här. Så att när man skickar sitt CV, då skickar man oftast inte sitt eget namn. Och det kan vara lite besvärligt, och så ska de titta i, om man förekommer i Facebook eller något annat. Så. Ja, men du vet, det här, titta, det här är en människa som inte finns. Så kan de ju uppleva det. Så att det, man kan bli ratad ganska tidigt. Men sen så är det också när du ska gå på apoteket och hämta ut mediciner. Du kan inte hämta ut dina barns mediciner.
Okay.
Det kan vara svårigheter med det nämligen. Så att, och dina barns journaler kan det vara problem med också.
Varför då då? Eller?
Och det är för att du skyddar den individen.
Ja,
okay. Ja, fast det, ja. Även fast det är ditt barn.
Ja, just det.
Så det kan vara väldigt mycket problem.
Jag tänker på det, apropå det du säger, det är som att skaffa jobb och allt det. Ekonomiskt, det måste bli väldigt, väldigt tufft. Jag menar, det krävs ju att du har pengar då. Att det inte liksom står och faller med att du får det där jobbet som du behöver. Vad gör man om man inte har råd helt enkelt?
Det är det som jag försöker belysa. Att de lever ju under fattighetsgränsen.
Mm.
Många.
Mm.
Och det tar tid innan man kan etablera en kontakt hos socialen eller Försäkringskassan eller vad det är nu som gäller. Och det är ju också helt hopplöst. Att många står ju där med stora skulder. Och så. Jag hade ju tur, så jag hade ju en pott så jag kunde köpa någonting.
Mm.
Men att stå i det här vakuumet och inte kunna göra saker och inte kunna... det är svårt att köpa kläder, mat, allt det här liksom. Och det allra värsta är ju det att du har fått flytta någonstans som inte du själv riktigt har valt.
Mm. Och du är helt ensam kan jag tänka
mig. Ja,
det är det där.
Ja, absolut. För att man ska ju ha kontakt med så lite personer som möjligt, det är det de säger till en. Och du får ju reda på allt som är förbjudet, om man säger så. Men det är väldigt lite vad du kan göra.
Mm.
Och det ska man behöva. Hjälp för att veta hur du ska bära det åt. Så jag man tänker, slipper vara det här limbot.
Jag tänker att det liksom är både då att du ska, trots all den här nedbrytningen och all den här terrorn som man har varit med om, ska du då både ha tillräckligt med ork och styrka att kunna det här, och du ska ha en ekonomi som klarar det här, och du ska då dessutom göra det, allt det här själv. Jag tänker att det kräver enormt mycket av personen.
Ja, det är det gör. Och sen så ska du gå igenom förnedringen, att det ska bråkas om vårdnaden och umgänge ovanpå det.
Det måste ju göra, tänker jag, att många inte gör det här, helt enkelt. Att risken är för stor.
Ja, risken är ju det. Förut var det ju, nu är det vanligt i alla fall att man kan få vårdnaden. Men förut var det ju tvungen att bråka till förbannelse. Mm. Och då, om du ansågs vara den som höll undan barnen, då fick han vården direkt.
Mm.
Och det sker fall fortfarande så, att förövaren har fått vårdnaden.
Mm.
Men sen är det här umgänget. Det bör tas bort direkt.
Ja.
Jag förstår inte meningen mer alls.
Nej. Men då tänker jag också de här, det är ju ett antal kvinnor varje år som blir mördade av sina ex eller respektiven. Ja, hade det varit lättare då att kunna lämna? Hade det varit så att det inte krävde all den där enorma styrkan trots att du knappt har någonting kvar?
Mm.
Då kanske vi hade räddat liv.
Ja, och framförallt när det blir, de här kvinnorna ofta har ju de polisanmält någon gång tidigare och tagit tillbaka och sådana saker. När man häktar den här mannen, lås lägenheten, låt barnen och kvinnan komma iväg.
Mm.
Hitta ett annat sätt att lösa det här.
Mm.
Och framförallt, kvinnor ska inte behöva flytta, inte barnen heller. Man borde göra någonting åt männen. Riktigt vad vet jag inte, men i alla fall, man kan inte ha det så här att de ska behöva lämna allt.
Mm.
Och förövaren ska få terrorisera.
Och då finns det ju, som du nämnde, Tyskland, och jag tror att är det Spanien också som man har infört en lag om att det är kvinnan som ska bo kvar. Alltså det finns ju andra länders exempel att titta på om man nu vill kolla på vad som kan funka.
Ja, och sen de här männen är ju, alltså när det har gått 8 veckor, det är väl kanske då de har smält det här, jag vet inte. Men det är då som det är absolut farligast.
Okay.
Och sen är det så att det finns faktiskt, det förstår inte samhället, det finns män som håller på år ut och år in. Det spelar ingen roll att de har skaffat en ny kvinna. De fortsätter i alla fall.
Mm.
Fast de har en ny.
Och jag tänker risken är ju också att när man skaffar en ny relation så gör man det också igen.
Absolut. Jag har aldrig hört talas om någon som har förbättrat sig i nästa relation.
Nej, det finns ju ingen, vad ska man säga, rehabilitering, vad jag vet i alla fall, som man har satsat på för att ens försöka få bort det här beteendet. Utan ja, det är väl helt naturligt att det finns kvar helt enkelt.
Ja, och unga kvinnor, de vet inte om det här, men det farligaste du kan göra som ung tjej, det är att skaffa barn med en man som det är. Därför att de blir svartsjuka på din graviditet och kan misshandla dig svårt.
Mm.
Och sen så när ni väl får barn, fast han säger att han önskar att få barn och så vidare, det är ju för att ha kontroll mer över dig, så kan han ge sig på barnet eftersom barnet tar plats.
Usch, usch, det här gör ont i hjärtat igen. Usch, vad hemskt.
Så det är jätteviktigt att vara medveten om att allting löser sig inte för att man skaffar familj med de här, även fast de vill ha familj som de säger då. Så är det väldigt viktigt att när en man tidigt i en relation vill ha familj och sånt, då ska man vara väldigt försiktig.
Det tänker jag också på. Vad är ditt råd till den här kvinnan som befinner sig i det här innan det är för sent? Vad skulle du vilja säga till en ung tjej så, innan hon har hunnit skaffa barn?
Att ta sig därifrån så fort som möjligt. Och det är tyvärr så, de här pojkvännerna, de drar sig inte för att komma hem till din familj, så du måste liksom bort ifrån område och ort. Det är så hemskt, men det är faktiskt sant. Så att det finns ju faktiskt, man ringer någon kvinnojour och ska få hjälp och råd och komma någonstans, så att man kommer därifrån. Det är jätteviktigt.
Mm.
Och det blir aldrig bättre, även om du är gravid, det blir aldrig bättre när ni skaffar barn.
Mm. Det blir inte bättre.
Nej, tvärtom. Ja. För då kommer det här våldet, för att barnet tar uppmärksamhet och det är inte acceptabelt.
Mm. Så fort som möjligt ta sig därifrån.
Ja.
Och jag tänker på det du berättade om din berättelse. När borde du ha lämnat? När borde du ha förstått? Eller liksom har fortfarande haft orken och möjlighet?
Jag lämnade ju honom, fast då var vi ju faktiskt inte i Sverige. Och det var det som liksom, han hade sett till att våra pass också varit beslagtagna. Han hade sett till att vi var polisanmälda. Alltså, för att de är ju så att, det här är också det kvinnor råkar ut för. Mm. Det är att de blir anmälda av honom.
Ja.
Ja. Och då är det, oftast så är det angående barnen, det är allt möjligt. Så att hela tiden så har ju du en massa hot ifrån honom, och de förverkligar de här hoten. Så att jag var tvungen att lösa upp allt det här innan vi kunde komma tillbaks till Sverige och försöka från noll här att lösa och bli av med den här personen. Jag visste inte hur jag skulle bära mig åt.
Mm.
Och det var, jag visste inte vad jag skulle ta vägen, för jag visste att han kunde följa efter mig. Jag hade ingen aning om att det fanns såna här bra skyddade boenden. Alla är inte det, men jag hamnade på väldigt bra.
Mm.
Där vi kunde gömma oss. För att det är det här, var ska jag ta vägen? Var ska jag och barnen ta vägen? Hur ska vi göra med skolan? Kommer jag bli polisanmäld för att barnen inte går i skolan och så vidare?
Mm.
Och där har vi ett problem också. När man lever gömd i ett boende eller någonting sånt där, de måste se till, om till exempel kriminella till och med kan gå i skolan, ja, de här barnen, de har inte gjort någonting, varför ska inte de kunna gå i en skola där de är just då i alla fall? För att skolan är otillräcklig, det lilla, det är bara några timmar och så är det bara något ämne.
Jaha,
om de får någon undervisning.
Man kan inte gå i skolan när man bor.
Nej, okay. Det får du absolut inte göra när du har det här boendet. Får du inte gå i skolan, för att då kan ju barnen råka leda till det boendet. Så där borde de utarbeta någonting. Inget barn ska råka ut för att de får ta igen ett år bara på grund av det.
Det var det som hände dina barn som behövde gå om.
Ja,
jag förstår.
Och det är fruktansvärt för dem, för de var verkligen på skolan och skolan var på något sätt det som räddade dem.
Ja.
Ja, och då blir det så fruktansvärt att bli fråntagen det.
Ja, det är ett straff man, ju.
Ja, precis. När man ändå har blivit fråntagen sitt hem.
Och sin förälder.
Ja,
ändå
precis.
Ja. Nej, men, och kompisarna tänker jag som är så otroligt viktiga.
Precis.
Men jag tänkte bara apropå det här med att man då flyttas till en ny skola. Men barn som går i förskolan, hur kan plötsligt ha ett annat namn? Alltså, hur kan de hålla hemligt? Tänk att det måste vara helt omöjligt.
Ja, och det är ju hemskt för barn också det här att behöva. Dels är det att de kan inte förstå riktigt vad det här innebär. Så att jag hade ju en yngre som hade väldigt svårt att acceptera det här att han måste ändå hålla undan. Han ville gärna berätta var vi bodde och så. Och jag, till slut lyckades vi i alla fall att vänner fick komma och hälsa på hos oss. Men man måste känna sig tillräckligt trygg. Kommit till ett område där som liksom håller det här avståndet ifrån den där, så man inte vet när och var den dyker upp.
Mm.
Och så. Men det är ju lätt för dem att i sociala medier berätta vad man är eller vad man gör och sådana saker. Det får bara inte hända.
en tanke som slog mig. Om du ser tillbaka när ni liksom i början av er relation, vad hade någon kunnat sagt något till dig som hade fått dig att förstå att det här inte var bra? Hade du kunnat bli så att säga varnad eller känna att oj då, det här är nog inte bra?
Ja, det hade jag ju faktiskt uppskattat om någon hade vågat säga. För att han hade ju utbrott ute också. Och det var ju fruktansvärt jobbigt. För han hade ju inte bara hemma. En del människor har ju bara i hemmet. Men han kunde ju inte hålla sig när vi var ute. Och det var ju det som räddade oss också samtidigt. För att i och med att han ställde till en cirkus där. De ringde ju polisen och det var jättebra. Det bästa som har hänt. Mm. Och det tror jag att det är sånt som man ska lägga till. Och som tur var hade jag ju barnen där på plats. Och då kom ju också socialjouren in. Mm. Och då blir det ju ett fall på det sättet. Mm. Och det, jag har alltid undrat, varför ska socialen bli inblandad? Jättebra grej.
Ja.
Och det här var ju ändå, tack och lov, en socialjour som förstod situationen. Mm. Och förstod faran. Mm. Det är inte alla som gör.
Nej.
Och sen är det här hur våld egentligen ser ut. Många tror att det har bara med slag att göra. Och då är det viktigt att veta det. Att de här männen, de kuvar kvinnan. Så att hon inte vågar göra motstånd till slut. Man får höra hur ful, hur äcklig man är. Allt möjligt sånt. Från början får du ju väldigt mycket komplimanger. Men du får också så småningom höra hur vidrig du är. Just på grund av det du har fått komplimanger om tidigare. Alltså det blir så här motsatsen. Allting som man har höjt upp dig i, sänkan och trycker ner dig i. Och sen är det att du isoleras och att han kontrollerar vad man gör. Det är det också som gör att man inte vågar fly. Det är för att han kontrollerar dig jättemycket. Gärna genom mobiltelefon, finns kamerabevakning, allt möjligt som de här personerna är utsatta. De använder barnen som hot, att man kan mista barnen. Och det är ju många kvinnor som reagerar väldigt starkt på det. Och det gör ju mammor överhuvudtaget. Mm. Ja. Man sätter också henne i skuld gentemot barnen. Alltså skuldkänsla gentemot barnen. Och det använder de det. De använder också barnen som budbärare. Att hota och ta barnen ifrån också. Det är de sakerna då. Mm. Och sen är det manlig dominans. Man använder kvinnan som tjänstefolk.
Just det. Mm.
Det är jättevanligt. Mm. Sen är det ekonomiskt förtryck. Som till exempel, fast det var mina pengar så fick jag ju tigga om dem. Och det är ju helt sjukt. Men det tänkte jag inte på då. Jag tänkte att ja, men han har inte nu här har så länge. Och sen att jag var tvungen tillbaka. Liksom tigga tillbaka. Det är ju helt sjukt. Men det tänkte inte jag på då.
Ja.
Men det var ju för att han skulle få bestämma. Det var ju tydligen så viktigt. Och jag gjorde avkall på mer och mer saker. Ja. Jättedumt. Ja. Men jag tänkte inte på det då.
Nej men precis. Och jag tänker också utifrån din situation, men det här som du också har mött när du träffar andra kvinnor. Vad borde samhället göra annorlunda? Vad skulle vara den bästa sättet att hantera så att kvinnor inte behövde vara gömda, så att barn inte behövde vara med om det här?
Ja, det bästa vore ju faktiskt om alla de här, varför ska kvinnan behöva fly? Varför ska hon behöva gömma sig? Varför ska barnen behöva byta skola på grund av en enda individ? Varför ska man behöva ha så långa, vad ska man säga, de här, när man separerar så ska det ju vara en boutredning. Och den kan ta tid och evigheter och där kan mannen dra ut det hur lång tid som helst. Oftast är det på flera år.
Just det, bodelnings...
Ja,
ja precis.
För en bodelningsman som utses för att man inte kan komma överens då. Och naturligtvis kan man inte komma överens därför att den andra parten vill ju alltid förgöra en. Medan en vill ju fly undan och slippa det här jobbiga och hopplösa. Och nu måste du träffa honom eller ja, helst inte. Mm. Men på något sätt liksom gör upp. Och det är ju ofta så att mannen får ju vara kvar i bostaden. Och jag kan inte förstå det. Många kvinnor flyr i bara underkläder eller nattkläder och barnen har bara det. Och sen ska alla deras saker vara kvar och där mannen är och förskansar sig om man säger så. Då. Mm. Och under den tiden så många av de här männen, de har ju skaffat en ny kvinna som har flyttat in i deras bo. Och de har kanske kastat ut alla saker som har någon som helst betydelse för kvinnan och barnen och sånt. Så att det, ja, jag har hört de mest hemskaste historier och det är tyvärr väldigt, väldigt vanligt. Mm. Att kvinnan får absolut ingenting.
Men det tänker jag måste bli en väldigt, ska man säga, rationell övervägande för kvinnor att antingen står jag här och kvar och kämpar för de här ägodelarna eller så försöker jag skydda mig själv och mina barn. Att det blir liksom det står emellan och att det inte är så konstigt att man väljer att skydda sin liksom, sin familj.
Ja, i Tyskland har man ju ett annat sätt då. Jag ska bara ta exempel, det var en kvinna där mannen hade misshandlat henne som vanligt då, och där han hade slagit stekpanna i huvudet på henne så hon hade simma. Och sen i någon stund så är i alla fall ett barn som lyckas fly till grannen och knacka på. Och sen så lyckas kvinnan också komma ur den här situationen. Men då kommer polisen och allt det här. I samma stund som det här hände, då miste han vårdnaden.
Oj, ja.
Och så borde det vara i Sverige också. Och man borde, förutom det, så borde man låsa bostaden. Alltså att nu får inte han vara där mer.
Mm.
För att då är de båda ute ur boet. Och därifrån ska man kunna agera i så fall.
Just det.
Än att man gör så. Då också så borde det ju vara naturligtvis kvinnan och barnen som ska ha rätt att ha sitt boende. Han borde få flytta någon annanstans och inte ens ha rätt till att vara i samma ort eller någonting.
Mm.
Så att barnen och kvinnan skulle kunna få leva i fred. Jag förstår inte varför kvinnorna skulle behöva fly och gömma sig när de här skulle behöva sitta inne helst. Och sen så liksom absolut få förbud att vara i de här områdena.
Mm. För det finns kontaktförbud och det finns olika typer av insatser vet jag också som den här regeringen har velat förstärka.
Mm.
Fotboja, det har varit, ja, men man har pratat ganska mycket om att man har förstärkt. Men räcker det?
Jag tror inte det. Men på något sätt så borde man ju hålla de här borta. Först är det väl att det borde vara enklare att bestraffa de här personerna.
Mm.
Att de fick sitta inne. För att de kommer undan. Och jag förstår att kvinnorna lyckas inte vittna ordentligt. Även en del har ju bildbevis och sånt. Men det är ingen som kommer ihåg datum eller någonting. Och det är typiskt där posttraumatiska stressen som man drabbas av när det är så här. För det är kaos hela tiden. Det är ju liksom inte att när de frågar sig, kommer du ihåg när jag blev slagen där? Nej, men det var 10 tillslag ungefär under samma period. Och den här terroriseringen var ju varje kväll. Så att det blir så svårt och det är ju inte så, en del gör faktiskt dagboksanteckningar för att de är helt förtvivlade liksom. Men andra har väl sms och sådana saker, men egentligen borde man inte ställa så höga krav för att man märker ju på barnen och kvinnan hur stressade de är.
Mm.
Och jag skulle vilja ge råd till alla grannar när man hör de här tumulterna och bråken där uppe så skulle jag vilja ge råd att det är inte två som bråkar, det är en som bråkar med någon.
Mm.
Och det är jätteviktigt att veta. Den andra kan ju ropa tillbaka för att man försvarar sig den mån man kan. Men en del säger sig, ja, det där paret bråkar igen. Det är inte riktigt så.
Nej. Och vad ska man göra då som granne? Ska man ringa polisen?
Ja,
ja.
Det är det första jag ska göra. Ring polisen.
Mm.
Bättre en gång för mycket än en gång för lite. För det är så många kvinnor som dör helt i onödan.
Mm.
Och en del säger sig, varför flydde du inte? Problemet är att när du drar iväg, de blir så mycket mer farliga för dig.
Mm.
Och ofta så vågar man inte, vad ska man ta vägen? Alla kompisar är ju borta.
Nej.
Finns inte med i bilden längre. Ofta så har han ju din mobiltelefon eller förstört den. Det finns en massa saker och anledningar varför man inte sticker iväg. Ofta så hotar man med att ta barnen också. Det är oftast hot om olika saker.
Mm. Vi har pratat om det tidigare i den här podden om ekonomisk jämställdhet.
Ja.
Om att vi ser ju en trend nu där kvinnor blir fattigare och får det, många kvinnor får allt svårare. Speciellt då kvinnor med barn och att det kan i sig vara en försvårande omständighet. Att du liksom blir ju också mer inlåst i att stanna kvar om du dessutom inte har råd att lämna.
De här männen vill ju helst inte att du ska jobba.
Nej.
Men ibland så måste du ju jobba eftersom de inte har något jobb. De är fullt upptagna med att vakta dig.
Mm.
Ja, och att du kommer ut med pengar, men de pengarna tar de ju av dig. Och så.
Mm.
Det är ju väldigt viktigt att man på något sätt har något sätt att ge de här kvinnorna ersättning. Och det tror jag är viktigt för samhället att veta om att om de här männen kan nu fly iväg med din bostadsrätt, för det har hänt så många kvinnor att ingenting har blivit över för dem överhuvudtaget. Även fast de är hälftenägare eller kanske att det är deras bostad från början. Att de inte har någon möjlighet, många kan inte skaffa jobb. För då kan de dyka upp på ett eller annat sätt som de inte får göra. Eller det blir, om man är van vid att jobba i butik, så är ju risken ganska stor. Att någon talar om att oj, jag träffade den där i den butiken och såna här saker. Ja. Så att det är svårt att klara av en vanlig vardag och att tjäna pengar. Och du får inte vara sjukskriven heller. Det räknas inte som att du är sjuk. Och det vore ju bra åtminstone att man bara...
Förlåt, vad menar du med det? Att man inte kan vara sjuk?
Alltså, det räknas inte som att du är sjuk när det här har hänt dig, en sån här katastrof.
Ja, okej. Nej, fattar.
Jag ber om ursäkt.
Nej, ingen fara. Jag vill bara förtydliga.
Så att när man är utsatt, så åtminstone första året att man kunde vara sjukskriven för att man skulle ha en möjlighet att kunna rätta till sin vardag, att kunna söka jobb, att kunna hjälpa barnen, för det är jätteviktigt, att kunna hjälpa dem och komma tillbaks till ett vanligt liv. Mm. För det är ju så att barnen är oerhört rädda. Jag hade ett barn som gömde sig under sängen så fort det ringde på dörren eller så fort det var någonting. Och det här var även när vi var både på skyddade boendet.
Mm. Varför tror du inte, eller så här, varför tror du att det här får förekomma i Sverige 2026?
Det är ju så här då att många män har faktiskt vänner som är så där och de tror inte att det är så illa. Jag är helt säker på att många normala män, om de visste att det var sant det här, att deras vän verkligen pysslar med det här, då hade de nog sagt till den. Jag hade faktiskt en vän som fick reda på att hans tjejkompis hade en man som slog henne. Då var de flera stycken som samlades och gick hem till honom, gav honom på pälsen och sen talade om Gud nåde dig. Så det tog ju slut direkt. Men den mannen visste att han hade andra som inte accepterade det här. Och jag tror det är viktigt att ha vänner som säger ifrån redan. Och det är redan när man är ung, så att man inte hinner etablera det här i sitt huvud. Mm. Och tycka att det är okej.
Mm. Jag tänker att den här samtyckesundervisningen som man har pratat om. Ja. Att det borde vara en del av det. Alltså att, att man faktiskt lär ut om hur vi är mot varandra. Och vad som är okej. Och när får jag göra det här? Mot dig, på dig. Ja. Alltså att det liksom handlar om integritet och respekt.
Ja, precis.
Men som det verkar, om man tittar på både kring att vad ska man säga, toxisk maskulinitet ökar bland unga killar och att tjejer ska liksom bli hemmafruar i framtiden och allt det, så känns det ju inte som att det riktigt är på rätt väg, trots att det då finns den här samtyckesundervisningen.
Ja. Det är ju så att människor påverkas ju vad som är i tiden. Just nu är det jättepopulärt med olika serier där det är väldigt mycket våld. Mm. Och våld föder ju våld. Alltså det är, att titta på ständigt sådana här program, det avtrubbar och gör att människor tror att det är okej. Att de här gränserna blir vidare och vidare. Och det påverkar ju så att för att kunna ersätta de här kvinnorna som behöver gömma sig, så skulle det vara ganska bra om man införskaffade något som heter våldsskatt.
Okej.
Okay. Där förövaren får vara med och betala, men också både film och tv skulle få betala för ju grövre våld, desto mer skatt.
Just det. Mm. Och med tanke på att apropå det du säger, våld föder våld, i förra avsnittet så pratade vi med Camilla Salazar som är kriminolog på Fryshuset och pratade om just då våldet, gängen, allt det här. Och liksom, och hon nämnde ju där att våld i hemmet är en av de absolut vanligaste liksom, ska säga, riskfaktorerna för att det just man ser våld. Och då tänker jag att när vi får ett mer våldsamt samhälle, det är krig i vår närhet, vi ska rusta upp, det är militarismen. Ja. Alltså det blir ju ett glorifierande kring våld, ett normaliserande, och att vi också kanske också accepterar mer våld.
Absolut.
Liksom, runt omkring oss. Det är ju val i höst, och det här ser ju inte alls ut att bli en valfråga. Alltså mäns våld mot kvinnor är inte en särskilt prioriterad fråga, tyvärr. Men vad skulle du vilja skicka med till politikerna? Vad behöver hända för att vi ska få ett normalt samhälle kring de här frågorna också, så att ingen ska behöva gå igenom det här som du har berättat om?
Ja, men det är ju Dels är det att man måste utbilda människor runt omkring. Politikerna måste framförallt öka sitt intresse. För det här är ju någonting som finns varje dag och drabbar så många människor. Mm. Och det här våldet i hemmen. Du kan ju tänka dig vad som händer med de här barnen när inte mamma orkar vara den här mamman som kan skydda sina barn ordentligt. När samhället arbetar emot, vilket de gör, jag tycker det är väldigt mycket så att vid såna här separationer då, när det händer, så är det fortfarande så att kvinnan, om hon förbjuder det här med umgänge på något sätt, ja, då ska pappan helt plötsligt få vårdnaden, alltså den våldsamme få det. Och det hotet är överhängande hela tiden, det måste ju de göra någonting åt idag. Jag har inte sett någon skillnad faktiskt, fast den här nya lagen har kommit. Mm. Så finns det inget rättsfall, vad jag vet i alla fall, där man har utnyttjat den här nya lagen.
Den nya lagen som är?
Den nya lagen är det här med umgänget.
Just det. Nej, precis.
Nej, jag har inte sett någonting av det.
Att man ska skydda barnen,
ja,
från rövaren. Ja, precis. Just det.
Och det är ju det här med barnets bästa. Jag undrar, var är den någonstans? Mm. Liksom? Det borde finnas skyldighet som förälder. Att utsätta barn för våldssituationer, det borde man också få betala för. Alltså det borde verkligen vara någonting som man kunde bli dömd för. Det är ju så här att vissa saker kan man tydligen bli dömd för idag. Men det borde vara fängelse på sånt. Och en straffskatt naturligtvis. För att all typ av våld borde vara straffbart. Mm. Många kvinnor gömda då, de upplever att politiker liksom pratar och pratar och pratar och tar upp det här och har olika experter som uttalar sig om det här hela tiden. Men det händer väldigt lite konkret. Så att om jag fick en möjlighet och de fick en möjlighet, så skulle vi hellre vilja ha konkreta handlingar. Mm. Och jag tror det är så här att tack och lov nu så har ju både polisen och socialen börjat prata med varandra. Det har varit väldigt viktigt att de gör. Men också är det domstolarna som är de allra värsta, för att där händer ingenting, absolut inget händer. Det jag har själv upplevt är att vi fick väldigt mycket stöd av polisen. De tog ju in honom flera gånger och pratade med honom, och det i alla fall, då visste jag att de hade uppsikt på honom, mer uppsikt än vad jag hade, för de visste de skulle få tag i honom. Och då kände jag ju mig något sån här tryggare bara i det, men också att jag önskar att socialtjänsten också hade, att de hade väldigt nära kontakt, så de visste vad det är som händer och vad den här människan ägnar sig åt. Mm. Det tråkiga är att de här domstolarna, det spelar ingen roll hur mycket man kan vittna och berätta saker och ting, så blir de här sällan dömda. Mm. Och det är ju fruktansvärt. Mm. Så där har man öppnat upp och berättat vad som har hänt. Så istället så blir din hotbild starkare. På grund av att nu är den här mannen ännu mer aggressiv. Så jag förstår att många kvinnor vågar inte berätta. För den här personen är ju livsfarlig. Mm.
Och då tänker jag att det här med strängare straff och allt det här längre fängelse. Alltså, mm. om de inte blir dömda, då spelar det ju ingen roll att man bara höjer straffen.
Ja, precis.
Då är det fler som skulle behöva bli dömda som är problemet.
Ja, och bor det barn i hemmet, då borde automatiskt de här männen bli dömda för det också. Mm. Eftersom det har garanterat varit våldsamt runt de här barnen. Jag vet ju själv att min ena son, han gick och gömde sig i garderoben och höll för öronen. Ursäkta. Och det där reagerade jag väldigt starkt på och har än idag väldigt dåligt samvete över att det var så.
Det förstår jag verkligen. Ja.
Och han är absolut inte den enda som har reagerat så.
Nej, jag tänker att det har man ju just konstaterat att det är, alltså när man nu tyckte att bevittna våld var, ja, var utsatt för våld, för nu har man ju ändå konstaterat att det borde få konsekvenser för förövaren.
Ja.
Så i och med att det också, jag menar, nu barnkonventionen är svensk lag, barn ska skyddas från allt våld, barnets bästa som vi nämnde tidigare.
Ja.
Alltså allt det här borde ju garantera att barnets bästa sätts i centrum, och det är, ja, men att bli utsatt för det här är skadligt.
Ja,
det kommer det förmodligen bli olika för olika individer,
ja,
vad det får för men. Men det är klart, ja, att det är skadligt.
Ja, och sen är det så här att de har, många barn växer upp med såna här, att det inte finns några riktiga gränser för det här med våldet.
Just det.
Och därför så måste man ju på något sätt avprogrammera sig från det. Och ett sätt är ju faktiskt att få berätta.
Ja, verkligen.
Och jag tror att barn ska få berätta hur mycket som helst. En del saker blir ju galen panna, men det gör ingenting. Men huvudsaken är att de får berätta, för då får de ju ur sig vad det är. För att ofta kan man ju inte sätta ord på det, och det kan ju oftast inte kvinnorna ens heller.
Nej.
Därför att allting är kaos i huvudet. Då kan du förvänta dig hur mycket kaos det är för barnet, att det är så jobbigt att vara hemma på grund av det här. Min lilla sa ju det till mig en dag, så sa han, jag kan inte bjuda hem någon för ni bara bråkar. Mm. Och han förstod ju inte liksom att det här var ju, vi var utsatta. Och jag kände ju också att det var så fel. Jag försökte prata med honom. All typ av våld borde vara straffbart.
Mm. Jätteviktiga frågor, och jag är så himla glad att du har velat berätta om det här. Mm. Men som en avslutning, det skulle jag bara vilja så här, om du vill skicka med till lyssnarna, just de här typen av tips. Du nämnde det här med att ring polisen om du hör någonting. Finns det något mer som man kan tänka på sin vardag? Och ja, vad kan man göra själv för att det här ska kunna bli bättre?
Nej, men om du till exempel märker att du har en vän eller väninna som helt plötsligt börjar försvinna. Alltså en ny relation och det är så otroligt kärleksfullt, men kan aldrig höra av sig till dig. Så är det dags liksom att ta reda på vad beror det här på. För det är också ett typiskt tecken. Allting är jättebra helt plötsligt, men du hör aldrig av din vän. Eller någonting. Mm. Då bör man ju undra, vad är det här frågan om?
Mm.
Ibland så kan man märka när man bjuder hem folk på middag att det är någonting som verkar vara knasigt. Mm. Kanske våga ställa frågan.
Till henne då?
Ja.
Och vad händer om hon förnekar eller säger att allting är jättebra? Vad ska jag göra då?
Om hon förnekar, det är ju så här att man säger bara så här, du, är det någonting någon gång så kan du ringa det här numret, eller ja, du vet, så där. Jag finns här för dig, och så är det bara att ringa till mig om du vill.
Mm.
Och sen så också var noga med att om hon kommer till dig, du får polisanmäla den där andra, för att det är ofta så vågar inte kvinnan det.
Mm.
Att man liksom hjälper till där, för att man behöver knuffas över kanten.
Mm.
Det är det här att man är så fruktansvärt rädd för polisen som faktiskt kan göra en hel del.
Mm.
I storstäderna finns det till och med vad ska man säga, särskilda grupper inom polisen då, som kan hjälpa till och med vid flytt. Alltså de följer med så att man kan hämta sina saker. Men det är ju bara, det tror jag bara ytterst få polisdistrikt som har det. Men man borde få mer hjälp att kunna flytta, för att du kan få hjälp av socialtjänsten idag och flytta, men då får du låna pengar som du ska betala tillbaka.
Ja, okay.
Och de här kvinnorna har ju inga pengar.
Mm.
Det är ju det som, och de blir ju av med sina pengar om de har några.
Ja, just det. Och sen tyckte jag du sa det där väldigt bra, att alltså killar, män eller kvinnor också, prata med era manliga kompisar, era manliga släktingar när ni märker någonting, och berätta att det här inte är okej.
Ja.
Att vi kanske också behöver ett liksom, socialt tryck för att det här, vi måste säga när vi tycker att det här är fel, helt enkelt.
Precis, och sen är det så här, som mamma ska man också kolla upp sina söner lite grann.
Ja.
Hur har du din relation till din flickvän och så vidare?
Just det.
För det är, när de är väldigt unga så brukar ju oftast flickvännen vara hemma och säga, se att allting är okej där.
Mm. Vad har männen då för roll i att se till att det här inte händer?
Det är att de vågar prata. Jag är ju säker på att det är flera stycken som vet om att de här männen finns, alltså i sin vänskapskrets. Men att man gör väldigt lite åt det. Och jag efterlyser de här tuffa männen som faktiskt kan tillsammans säga till en person. För att det hjälper, för att de kommer undan bara för att de inte är sedda.
Mm.
Men om du som vän och samlar ihop några stycken och säger till dem ordentligt och att det inte är okej, så gör det stor skillnad. Så att sånt där är så viktigt, att våga sätta gränsen tidigt.
Mm.
Redan som tonåring, att säga ifrån om man har någon kompis som har betett sig illa och så. Och att man inte ska kunna pratas över det. För det är inte okej. Och att dra sådana gränser så att de lär sig till nästa gång.
Mm. Nej, men precis. Civilkurage och att stå upp för det som är rätt. Och att våga göra det.
Ja.
Och kanske är det lättare om man dessutom är fler då som vågar sätta ner foten.
Ja.
Men att man också man visar vad som är okej och inte okej.
Ja.
Mm. Ja, men jättebra. Lisa, stort tack för det här samtalet. Väldigt, väldigt, ska man säga, väldigt, väldigt viktigt och väldigt tungt och svårt ämne, men väldigt, väldigt bra att få höra det här från dig, och väldigt modigt och starkt av dig, vill jag säga också, att du vill berätta det här och att du också vill hjälpa andra.
Men ja.
Jag ska säga det att du som lyssnar, det kommer ett nytt avsnitt igen om 2 veckor. Ni får väldigt gärna dela och ge recension på den här podden och tipsa fler om att följa också. Tack så mycket för den här veckan.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.